Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, ett franskt-svenskt företag med ljuvliga produkter för både huden och håret. Där alla bars tillverkas i södra Frankrike med ekologiska dofter och oljor. David J.P. Phillips, du är aktuell med boken Sex substanser som förändrar ditt liv som vi ska dyka ner i. Du är en välkänd internationell föreläsare och dessutom talare på TEDx där du har inte mindre än 10 miljoner visningar. Du är utbildare och har något som kallas för Wow-kursen som jag också vill höra mer om. Du har blivit utsedd till nummer 8 av Global Gurus inom kommunikation. Du tar självledarskap till en helt ny nivå som föddes ur en djup depression. Du är grundare till företaget Headgain som är en av världens största onlineplattformar för att träna sig på att bli en bra talare, liksom en annan plattform Storytelling. Jag vet att du vinterbadar rätt mycket och rätt länge. Du bor i Ramnäs, strax nordväst om Västerås, tillsammans med din familj. Du har 2,2 miljoner följare på TikTok. Jag vill prata med dig om kommunikation såklart, din bok, de sex viktiga substanserna i vår kropp, vinterbad, t-shirt challenge och dina morgonrutiner och massa, massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Woo! Hey! Oh, vilken pepp! Vilken peppstad! Sitter där med gåshud och bara, åh, jösses, jag är stolt. Tack för den starten.
Kände du igen dig?
Det är klart att det du säger är sant, men det är inte så att jag går och tänker på det så.
Nej. Det är inte så att du går omkring och får hybris hela dagarna?
Nej, jag måste ta den här inspelningen så kan jag spela upp den när jag behöver den lite då och då.
Varje måndag morgon kan du ta
den. Ja, fantastiskt. Vad kul att vara här.
Ja, men jag är så glad. Jag är så glad. Och när jag gjorde research på dig, det är alltid lite så här spooky när man gör research, för man vet ju så helt plötsligt så mycket om en person som man aldrig har träffat. Mm. Vi har ju aldrig träffats. Mm. Eller man vet mycket om det som står på Google. Det är verkligen inte allt. Men jag fick en så här känsla av att du är en svensk version, eller svensk-brittisk är du egentligen, svensk version av en mix av Tony Robbins och Robin Sharma. Det är en komplimang.
Tackar och bockar, ödmjukast. Två fantastiska människor, så det är klart. Absolut, enastående legender. Alltså.
Nej, men de är så jävla coola och du är cool. Och du är någon slags mix av dem. Tycker jag.
Tack. Ja, gud, härligt. Kan man hyra in dig som typ peppare som liksom följer med mig?
Ja, det är så jag jobbar med mina vänner. Det går bra.
Ja, skriv upp mig på kompislistan.
Japp. Du, jag pratade med hon som satt ihop oss två. Så jag är nästan helt 100 på att jag har hört dig i en föreläsning. Men det var så länge sedan. Det handlade någonting om, det var på ute i Frösundavik tror jag, på ett hotell. Stor föreläsningssal. Det handlade någonting om hur du kan få dina möten att bli mer effektiva. Jag tror du kallar det någonting så här, så undviker du att ta död på en PowerPoint. Kan det ha varit du?
Ja, det kan ha varit jag.
Yes, det måste ha varit 15 år sedan. Kan det ha varit så?
Ja, hade en episod i mitt liv ett par år där jag fokuserade på att skapa bättre möten för människor.
Då var det du. Hej, det vad roligt. Ja, vi har ju inte träffats, men anyway. Vi börjar med en sån enkel, men ibland kan det vara en komplicerad fråga. Hur mår du just idag och var befinner du dig i världen?
Jag mår i enkla ordalag fantastiskt. Jag springer runt och ler och är glad och uppåt och positiv och sådär. Jag brukar mäta mig själv efter mina substanser så här, i realtid. Så säger jag så här, det här är jag hög på, det här är jag hög på, det här är jag hög på. Och just nu så är jag väldigt hög på flera av dem. Så det är jätteskönt. Och jag befinner mig just nu i Kista. Mellan en föreläsning som jag precis har kört och en annan poddinspelning som jag ska genomföra lite senare.
Så här är Oh my god. Kista, då är du inte långt ifrån mig ju.
Är det sant?
Ja, men jag är inne i, precis som att du vet det. Jag är, pekar jag. Jag är ju här. Jag är på Gärdet i Stockholm.
Ja, ah, då är det verkligen inte långt.
Nej. Men du, och vi ska också berätta för lyssnarna som inte ser dig att du sitter ju i bilen.
Ja, absolut.
Ja. Och det är sånt där, ja, och det är sånt där bra trick. Om man vill ha bra ljud så ska man sitta i bilen.
Ja.
Vi ska dyka ner i allt det här coola som du gör. Du är en fantastisk talare och med liksom hela världen som spelfält faktiskt. Men ja, innan vi hamnar där, så vad gjorde du innan du började med allt det här? För din meritlista i nutid är ju enorm. Och vi ska prata om din bok, alla de här substanserna. Men vad gjorde du innan? Vem var liksom David innan? TEDx, föreläsningar, sociala medier.
Högst oväntad bakgrund faktiskt. Pluggade el-teleteknisk linje i Söderhamn. Kom ju från Edsbyn i Hälsingland, så det blev lite naturligt att åka till den pluggen. Och det gjorde jag, för jag tyckte om el-teleteknik och data och jag fick lära mig massor om det där. Det föranledde att jag hittade ett jobb på Microsoft-supporten när jag precis skulle gå ut. Så jag sökte det. Bland ett par hundra kandidater så fick jag jobbet. Och så började jag jobba på Microsoft-supporten. Med typ, ja, supportera nätverksproblem och Windows och sånt där. Jag var jätteteknisk och jätteduktig på det. Så det gjorde jag ett par år. Sen startade jag eget och sålde liksom datorer. Det här är ju 26 år sedan, så du vet, jag var tidig med att sälja datorer och konfa nätverkssystem och sånt där. Ja, och sen så av olika anledningar började jag utbilda människor i de här grejerna, alltså hur de skulle använda det. Och det visade sig att det hade jag, det var jag väldigt skicklig på. Jag tror jag fått det från både min pappa och mamma som var lärare. Och där liksom började nog mitt intresse för presentationer.
Det låter som att du var före din tid. Du var liksom...
Ja, det har varit mitt ständiga problem och min ständiga blessing i livet. När man inser att jag har en idé, vi startar ett bolag, vi gör det här, så lägger vi en massa pengar på det. Och så inser man att ingen vill ha det, för att det är 10 år före när de egentligen vill ha det. Det har hänt mig allt för många gånger.
Men tänk vad rätt du är nu. Alltså nu är du så rätt. Just så att det kan inte bli mer rätt.
Nej, men nu är det väldigt rätt. Så ibland har man ju tur. Ibland så korsar, eller så har jag lärt mig kanske. Nej, jag har hållit på med substanser i... Alltså, på med substanser lät jättekonstigt.
Ja, det lät, jag måste säga också att det lät väldigt konstigt. Vi börjar
om. Jag håller på att intressera mig för hjärnans olika substanser, biologi och neurovetenskap i drygt 15 år. Och det är bara det att nu kom samhället till samma punkt. För ungefär 3-4 år sedan så började många prata om ungefär samma sak också.
Spännande. Och där blev boken. Men jag först vill jag höra om det här Global Gurus i Communication. Vad är det här för cool titel?
Oj, en organisation som heter Global Gurus som utser olika typer av prominenta individer baserat på vad de gör i sin karriär. Så är det en topp 30-lista inom olika områden. Och inom kommunikation så hade jag förmånen att få vara 8. Nancy Duarte är 1. Hon är en sylvass kvinna från USA som bland annat bygger Apples olika keynotes. Och helt otroliga böcker om man ska läsa om kommunikation. Hon är jätteduktig.
Vem kom 2 och 3?
Vem var den första platsen? Har jag inte i huvudet faktiskt.
Det kan ni få kolla upp.
Jag bara vet att hon är lite av min idol. Liksom.
Men så säger du att du blev... Ja, det måste jag kolla upp. Det låter ju ascoolt. Men du sa att du fick mycket av den här liksom, utbildningsgrejen av mamma och pappa. Var du bra på att kommunicera även när du var liksom, ännu yngre? Var du liksom den som folk gick till? Du var fredsmäklaren, du var den som förklarade för folk. Eller liksom, vad, har du haft det där i dig hela tiden?
Jag tror att svaret på det skulle vara att jag var sällan den som höll låda. Du vet, det fanns ju alltid sådana i klassen. Det fanns coola människor, det fanns de som höll låda, lät mycket. Det fanns de som fick skratta, det fanns de som var ledare. Jag var ingen av dem. Jag var personen som nördade mycket. Jag fick aldrig någon flickvän för att jag var för nördig. Och jag hängde nog faktiskt med de som var lite så här mobbade och ja, som inte passade in mycket för att jag tyckte att det var orättvist att de inte fick vara här. Ja, så jag var där och lappade liksom.
Jag förstår. Men du, jag hoppar lite för att jag är lite nyfiken på, eller jag är inte nyfiken på din depression alls egentligen, för det är ju jättetråkigt. Men vad som föddes ur den? För du pratade, du är intresserad av biologi och neurovetenskap och sådär. Och så blev du deprimerad under ganska lång tid. Och vad föddes ur det? Vad tog du med dig? Bra saker.
Det går ju nästan inte att jämföra mig då och nu, känner jag. Och när jag möter människor så upplever de ju, liksom, jag var ju stark, jag var driven och jag var vältalig och duktig på att presentera innan. Men karriär tog ju fart efter jag knäckte depressionen. Det är ett före och ett efter. Så att bara, och vad ska man säga då? Mer människa, misstänker jag att jag kanske kan upplevas vara. Jag var nog väldigt, jag försökte ju ändå dölja min depression genom att, och jag kanske var därför jag blev så sylvass på att kommunicera, eller att utbilda andra i det, för jag var ju deprimerad i 17 år. Och jag tror att det kanske finns en tid under den perioden när man försöker använda kommunikation för att dölja att man är deprimerad, och då lär man sig hela tiden hur man ska göra det, och man blir väldigt observant, uppmärksam på kommunikation då. Jag tror att jag fick med mig det, och att det var en styrka i resten av min karriär, att se människor. Jag gjorde bland annat en studie, jag studerade 5000 talare i 7 år för att hitta alla sätt vi kommunicerar på. Och den liksom föddes i gränslandet mellan depressionen och depressionen. Det finns säkert många svar på den frågan. Men det är svårt att
veta. Det ser ut som att du inte riktigt har svarat på den frågan förut. För du ser väldigt så där konfunderad ut och tittar ut.
Nej, det är bra frågan. Jag tycker normalt sett är de ungefär likadana. Men där var, många av dina har varit nya för mig. Så jag ser dem förvirrat. Jag vet inte hur jag ska rakt upp och ner svara på dem. Men det är väl skönt. Det är liksom ärligt och det är rått, rå.
Ja. Rå, ja. Vad var det som, vi ska lämna depressionen sen, men vad var det som fick dig att vara deprimerad i 17 år? Svara om du vill.
Den är också oklar, för jag gick in i depressionen under så lång tid, säkert 2-3 år, liksom, så här smög jag in i depressionen utan att jag ens visste att jag var på väg in i den. Men en kombination av att jag blev pappa tidigt, att jag nog är en otrolig fri själ, och att plötsligt så blev, jag kände otroligt ansvar som pappa, och det ansvaret tog bort friheten. Det tror jag var en del av det.
Hur gammal var du?
Jag hamnade liksom så 21 tror jag då. Och sen så tror jag det resulterade i att jag blev stressad, och sen så råkade jag för kronisk stress, och kronisk stress skapar, har potentialen att skapa inflammationer i hjärnan, vilket sannolikt ledde till min depression. Och i depressionen så fick jag ett otroligt pessimistiskt och negativt tänk som helt enkelt bara spädde på depressionen och gjorde den värre och värre och värre, tills att den var så mörk som jag upplevde att den var, så att jag liksom inte ville leva längre. Och det var också typ så jag bröt mig ur den, det vill säga att ändra mina egna tankar bland annat.
Minns du, David, minns du vägskälet när du så här efter 17 år bara, nej nu jävlar, nu måste jag komma ut på andra sidan, vad ska jag göra? Minns du det? Eller kanske var liksom en sån lång period bara av olika saker, men, eller var det liksom något aha moment, eller var det någon eller något som hände?
Ja, det var 2 ögonblick efter varandra. Det var den sommaren, då vilket år. Nu har jag lite taskig koll på årtal, men
det spelar ingen roll.
för ungefär 6, 7, 8 år sedan kanske. Nej, det spelar ju faktiskt ingen roll. Men ungefär så. Och jag grät hela sommaren. Och jag kom inte upp ur sängen. Och jag ville inte prata med människor. Och jag kommer ihåg, vi hade på gården hemma så när vi så sommarkafé. Och bjöd in artister. Och bland annat så Kajsa Lisa Åkerström.
Ah,
Kajsa Stina Åkerström.
Kajsa Stina. Det var länge sedan jag hörde henne.
Vi bjöd dit henne så hon sjöng live. Hon var en av mina favoriter. Och jag kommer ihåg att jag tittade på henne på avstånd. Så långt bort från alla jag bara kunde komma ihåg. Jag kände ingenting. Där någonstans väcktes liksom känslan av att antingen så nu gör vi slut på det här. Eller så gör vi någonting åt det.
Mm.
Där väcktes den känslan av absolut botten. Och någonstans där så fick jag för mig att jag skulle börja meditera. Det hade jag aldrig gjort förut. Och jag började meditera 20 minuter per dag, konsekvent. Och redan efter bara en par veckor så kände jag att det kändes lättare. Mm. Men det tog säkert en 3, 4, 5, 6 veckor, någonting sånt. När jag slogs av 5 minuter av en känsla jag aldrig hade känt förut i hela mitt liv. Frågade min fru då vad det var. Och hon förklarade för mig att det var glädje. Och då grät jag, kommer ihåg. För jag kunde inte komma ihåg att jag hade känt den känslan förut. De 5 minuterna och den här absoluta botten gjorde att det väcktes någonting i mig som var så här: okej, nu löser vi det här och så gör vi det på alla sätt du alltid har gjort, löst allting. Vi gör det systematiskt, vi dokumenterar, vi observerar och vi testar precis allt. Och så gjorde jag det. Och det blev liksom, jag knäckte min depression. Och tack vare att jag analyserade och observerade, dokumenterade det, min resa, så blev det grunden till både wow-kursen och till boken som jag vet har fått människor ur sina depressioner, ur sin ångest. Men inte bara det, när jag ser, när jag tittar på människor, jag har ju mött tusentals människor nu. Och det är lite tragiskt, för det är typ så här. Säg att 5% är deprimerade. 5% av populationen har ångest. Det är 10. Men det är inte så att de andra 90 är lyckliga. Utan då är det någonting i stil med att 40% av populationen lever i någon form bara, ja, det här är livet och jag accepterar att det är så här och det kommer alltid vara så här och jag är inte helt nöjd med det. Och då är vi uppe i 50% av populationen. Jag har ytterligare ansannolikt 40% som är missnöjda med livet. Som är så här, nej, det här är gud alltså. Livet är som en dimma, det är grått, de är inte i kontakt med sina känslor. Och sen har du 10% av Sverige som är lyckliga. Baserat på alla jag har mött liksom, skulle jag dra att det är ungefär så det ser ut.
Det är väldigt här, liten
boken hjälper
procent.
Alla hela vägen upp.
Ja.
Det är en jätteskrämmande liten procent.
Ja, det är väldigt, väldigt sorgligt. Det är bra att du har skrivit den här boken nu som heter 6 substanser som förändrar ditt liv. Dopamin, oxytocin, serotonin, endorfin, kortisol och testosteron. Och du ska få reda ut de här. För att det finns ju massa fler hormoner och substanser, men du har valt just dem. Och jag skulle bara läsa ett litet citat från sidan 17. Tänk vilken värld vi skulle kunna leva i om alla förstod att vi inte är våra känslor, utan att våra känslor är en temporär uppfattning av oss själva och världen. En uppfattning vi kan välja. Kommentar på den.
Ja, tänk om det vore så. Tänk om det vore så.
Mm.
Det vore enastående häftigt.
Men alla tror ju att de är sina känslor.
Jätte. Ja. Men vi tar ett superenkelt exempel som är tydligt för alla nu som lyssnar. Och så tar vi att man har varit på jobbet hela dagen och så är man fylld av dopamin och kortisol, vilket är oftast substanser som man kommer med från jobbet. Dopaminet får man känna ett driv, man tänker på möte, man tänker på imorgon, man tänker på allt man har gjort men också det man har kvar. Du vet, man är liksom fast i det tankesättet, det är inte helt ovanligt. Kommer du hem till din familj med det, då vet du att du kommer att vara ytlig i en annan värld. Din partner kommer till slut att skälla på dig. Men hallå, var här! Var inte någon annanstans. Men om du bara tog 2 minuter innan du gick in, satte bilen, tittade på din mobiltelefon, på någonting som fick dig liksom att känna empati. Någonting som fick dig att nästan gråta. 2 minuter. Då har du tankat oxytocin. Nu när du går in, då är du en annan version av dig själv. En version som ser dina barn, som känner deras kramar, som bryr sig om vad de har gjort i skolan. Det är 2 minuter. Och det är precis det här citatet går ut på. Du är inte dina känslor, utan de är ett resultat av det du matar dig själv med och tillåter dig själv att mata dig med. Och du kan ändra dina tillstånd på 2 minuter, nästan till vad du vill, bara du lär dig hur.
Wow. Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor har alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Du, alla som lyssnar nu kanske är intresserade av kroppen och självledarskap och sådär, men och har hört alla de här substanserna, namnet på alla de här hormonerna. Men kan vi ta en efter en lite kort och bara förklara vad de är för någonting? Man snackar om dopamin och serotonin och endorfinrus, men man kanske inte egentligen vet vad det är för någonting. Går det att köra någon liten utredning här på de respektive? Mm. Vi börjar med dopamin.
Absolut. Förväntan av glädje, förväntan av njutning är dopamin, enklast beskrivet. Så alla gånger du känner så här, snart är fredag, jag har köpt när grejen kommer, snart kommer mina kompisar, snart ska vi ut. När du sitter och tittar på en tv-serie kan du inte sluta. När du har fått en dille på att du ska äta kexchoklad, men det finns ingen, så du går 14 kiosker ner för att hitta en. Alla gånger när det finns en förväntan av njutning så uppstår dopamin.
Det låter som en personlig erfarenhet. Har du sprungit långt på kexchoklad?
Ja, men ibland så får man ju för sig att jag ska äta indiskt. Och sen så går man ju på svält rejäl innan man hittar en bra indisk restaurang. Så det är dopamin. Och det är vår drivkraft i livet. Så säg så här då, om man ska diagnostisera sig själv så kan man säga att när du inte känner önskan att gå till jobbet, när du inte känner önskan att göra saker, så finns inget naturligt dopamin för den aktiviteten, för det finns ingen förväntad upplevelse av njutning från den aktiviteten. Och då hamnar man, och då tar vi den sista substansen i boken, vilket är kortisol, för det är liksom ett motsatt substans till dopamin, och det är din andra drivkraft. Så kortisol är den som knuffar dig framåt i livet. När du då vaknar upp på morgonen och känner jag vill inte gå till jobbet, jag har ingen förväntad njutning på jobbet, då kommer kortisolet att säga till dig, gå nu för annars så förlorar du jobbet, gå nu för annars så kanske du inte får den där befordran, och då kommer den att knuffa upp dig ur sängen. Den känslan är inte skön, att behöva liksom trycka sig fram genom aktiviteter. Du kommer att göra dem, men det kommer inte vara skönt. Ofta så skjuter man på sådana aktiviteter som så att du ska deklarera till exempel. Det är en sån här grej som jag tror få känner.
Sortera kvitton, kan vi inte lägga in det där?
Förväntan om njutning, gud vad roligt det här ska bli. Utan då är det snarare så här, nej det där är så jädra jobbigt. Så då skjuter man på det. Och sen så skjuter man på det. Och varje gång du skjuter på det så skapar du ännu mer stress och ännu mer kortisol och ännu mer kortisol och ännu mer kortisol. Så blir det som en stressbomb. Men de här två får dig att göra saker i livet. Det jag vill säga om det är att det är väldigt, väldigt viktigt att du skapar ett liv där du har mer dopamin än kortisol. Det vill säga fler upplevelser av förväntad njutning av aktiviteter i ditt liv än aktiviteter där du upplever att du måste pusha dig själv för att göra det.
Och jag får bara flika in lite där, för att en kortisol, förlåt jag flikar in, men kortisol får ju alltid i media och så, får så oförtjänt dåligt rykte. Det enda man säger, det kortisol är stresshormonet, men vi måste ha kortisolet. Vi måste hitta balansen, och det är där nyckelordet ligger. Man måste hitta balansen, för att vi behöver ha ett normalt och sunt stresspåslag. Annars skulle vi gå omkring som zombies allihopa. Men det är när kortisolet, när det blir för mycket, för lång tid, det är då som det börjar bli dåligt. Nu ska du få prata vidare.
Nej, men jättebra att du sa det. Jag vet inte exakt vart jag ska dra gränsen för hur mycket jag ska säga. Men det är... Jag hade, när jag var deprimerad, så var jag så jackad på kortisol att det gick i taket och min HPA-axel slutade fungera optimalt. Vilket gjorde...
Vad betyder
att,
det på svenska hade, då? Innan du pratar vidare.
Säg, mekanismen för stress. Den är alldeles för komplicerad att beskriva. Mekanismen för stress i hjärnan slutade funka optimalt. Vilket gjorde att jag fick så låga kortisolvärden så att det var i närheten av någonting som heter Addison's disease, det vill säga en oförmåga att skapa kortisol.
Wow.
Under den perioden av mitt liv så saknade jag energi. Jag kunde fortfarande känna känslan av att jag ville göra saker, men jag hade inte grundenergin i det. När mitt kortisol stabiliserade sig så fick jag tillbaks energin. Så ja, kortisol livsavgörande, men i små doser. Små doser. Ja. Okej. Då tar vi nästa då.
Oxytocin, som också är oftast bara förknippat med sex men det, och förlossning. Mm. Men det har ju massa andra bra saker också.
Sex, förlossning, amning.
Just det.
Det är sant. Och oxytocin kopplar man till samhörighet mellan människor. Och att det verkar ha någon form av helande kraft på oss. I en intressant studie där de frågade par hur många kramar de gav varandra, så fick man liksom rata det så här. Jag tror det var 1000 par i den studien. Det var lite mer kanske. Sen så infekterade man alla med ett förkylningsvirus. Och sen bedömde man då vem som blev mest eller minst allvarligt infekterad, och om de blev infekterade, liksom blev förkylda överhuvudtaget. Och det visade sig att det hängde ihop med hur många kramar man gav varandra i relationen. Så de som gav varandra många kramar, de är minst förkylda och inte förkylda överhuvudtaget, fast de blev infekterade. Oxytocin i en relation, om inte det finns, då är det den här känslan av att man börjar tappa kontakten med varandra. Man känner inte samma närhet till den andra. Det är inte lika lätt att känna att man vill ha en kram eller vill ha sex.
Mm.
När man har oxytocin med sin partner. Det finns till exempel en studie som visar på att när man har haft sex med sin partner i 48 timmar så är man en lyckligare, är relationen bättre. Efter 48 timmar så börjar det avta igen.
Det är väl det ruset man går omkring i när man är nykär. Man är lite riktigt koko i huvudet.
Och då är det alla substanser. Det är till och med så att du är hög på kortisol då. Alltså så här, det är dopamin, det är kortisol, det är serotonin, det är oxytocin. Ja, det är fan cocktail hela vägen. Alltså. Det är väldigt stressande att vara kär. Det är liksom en stress på slag. Men det är också väldigt beroendeframkallande att vara kär. För det är liksom den ultimata cocktailen. Så då kan man uppleva att eftersom kärlek har en bäst före datum på vad man tror är ungefär 12-14 månader. Så hoppar man ut ur förälskelsen igen. Och då kan vissa känna så här, shit, det där vill jag ju tillbaka till. Och så gör de slut och så in i nästa. Så...
Åh, herregud, nu är vi inne på en minerad mark. men det som är roligt med de här hormonerna, nu måste jag sticka in lite här igen. Det är att de är roliga på det sättet. Det är att man får ganska direkt effekt av allihopa. Om man tar till exempel oxytocin, om jag är ledsen, jag behöver inte ens prata med någon, men om jag är ledsen och så får jag en så här helande kram, lång, varm kram av min kompis, man behöver inte ens prata. Då känner man ju till och med bara, Alltså ja. Värmen, lugnet, energin, det kommer att ordna sig. All is good. Det är ju också tunnet.
Det är där. Det är, jag har i Wow-kursen gett till, inte jag har inte gett det, men jag har bett deltagarna göra övningar som skapade i dem. Och det är konsekvent den känslan de beskriver. Värme, lugn, närvaro. Och ska man säga sätt man kan framkalla det på, så skulle jag säga det bästa sättet att om man vill känna kortisol, det är att kolla på skräckfilm. Då kommer du uppleva kortisol och adrenalin. Vill du känna dopamin, så ta kallbad på 2 minuter. Där du verkligen fokuserar på att njuta av upplevelsen. Kallbad kan öka ditt dopamin med upp till 250%. Så du kommer känna dig grymt taggad när du kommer upp i kallbad. Och det tredje, och oxytocin, kram, kyssar, men även värme, liksom allmän värme, värmefilt eller dylikt kan också sannolikt framkalla oxytocin.
Gud, så trevligt. Det är nästan, nästan så jag vill börja vinterbada när jag har pratat med dig. Och nu har vi inte ens kommit till vinterbad. Jag vill ju prata om jag vill prata med dig om serotonin, endorfin och testosteron också.
Serotonin är det tydligaste är kopplat till, som jag har skrivit om i boken, är social status och humör. Det finns massor med andra funktioner bakom alla dessa substanser, inklusive serotonin. Men de här två som jag har fokuserat på. Då tar vi till exempel humör. Så är serotoninet påverkas av solen till exempel. Och vårt humör är oftast högre och stabilare under våren och sommaren. Tack vare solljuset. Delvis tack vare solljuset och serotonin.
I Sverige?
Ja, i Sverige specifikt, ja. Ja. Och
jag har precis, nej men nu stör jag dig igen. Jag måste bara få störa dig igen.
Ja,
så jävla
visst,
jobbigt typ. Nej men jag har börjat härligt. Mycket med så här. Jag har börjat med sen en månad tillbaka, så har börjat med så här IR-lampa.
Ah, bra.
Ja, jag lurar kroppen lite. Men shit, vad nice det.
Det är jätteskönt. Kör du det genom ögonen eller via huden?
Hela, jag har en sån här stor som står på golvet i sovrummet. Så när jag väl, när jag gör ändå mina morgonrutiner, när jag sitter och mediterar och skriver och håller på och grejer. Då sitter jag, istället för att sitta i vardagsrummet, så sitter jag i sovrummet framför lampan. Hela kroppen. Ibland tar jag av mig,
det
så jag bara...
På morgonen.
Ja, det första jag gör när jag ändå gör mina morgonritualer. Och sen så har jag faktiskt inte skyddsglasögon på mig, för jag har förstått att det inte är så farligt. Nej. Eller det är inte farligt, så att jag, känslan jag får är som när första vårsolen kommer. I alla fall så är ju det väldigt speciellt för oss svenskar, när man ställer sig ut med en husvägg och det är väldigt ljust och det är kallt i luften, men det är ändå varmt i solen. Du fattar känslan.
Den var bra beskriven.
Då tänker jag att jag får oxytocin. Och dopamin och allt möjligt. Jag hoppas det i alla fall. Det känns så i alla fall.
Ja, det är ju fullt möjligt, ja.
Jag stör dig så mycket, David, för jag tycker det är så spännande.
Ja, nej, men det är jättebra. Det är svårt att säga vad sådana här grejer skapar i oss. Men det är vad man vet, att solljus via ögonen skapar serotonin. Och sen så vet man att det du gör också, det är att du ställer ju din här circadian rhythm på engelska. Den här dygnsrytmen. Ställer ju du genom att ta in solljus tidigt på morgonen. Och det är svinviktigt att göra. Ta den här första promenaden på morgonen, som man får solljus, som man ställer den dygnsrytmen. För det ställer dina substanser. Det är det som skapar harmoni under dagen. Jätteviktigt.
Jag har svårt att hitta solljus naturligt 7 på morgonen i januari i Sverige.
Nej, du också.
Jag letar. Alltså jag går ut och jag letar och letar och letar. Men nu behöver jag inte leta längre. Nu går jag bara in i sovrummet. Trycker på knapp.
Ja, fräckt.
Ja, nej, men du, nu
bra jobbat.
Hoppar vi på endorfinerna då?
Ja, jag vill ta social status på serotonin är viktigt också. Att förstå vad det är. Och det är när vi upplever att vi har hög social status, då ökar vårt serotonin. och skapar en känsla av positivt humör. Så när du gav mig massa komplimanger i början så ökade du mitt serotonin. Och det som då är viktigt att komma ihåg i det fallet, det är att förr i tiden, för länge sedan, så var vi liksom bara i vissa ett socialt kluster. Vi var i våran stam med 20 pers. Det var tydligt vilken social status man hade. Det som händer nu, det kan vara så här att du får massa komplimanger för ett avsnitt. Ditt serotonin går upp. Det är någon som postar någonting på LinkedIn om dig och bara, där, världens hela podd, där måste ni se, och det är 50 personer som tycker samma sak. Ditt serotonin åker upp. Och sen kort därefter så kommer du in i ett annat sammanhang. Du åker någonstans och ska spela paddel. Och du är så här kass, men du vill vara bra. Då kommer ditt serotonin gå ner för att alla andra råkade vara bättre än vad du är. Och plötsligt så känner du att du är liksom nedslagen i humöret. Kan inte riktigt förstå det. Och sen så åker du hem och där du är älskad över allting annat. Och då får du upp serotoninet igen. Och sen så åker du hänga med några kompisar som inte bryr sig om det och åker serotoninet ner igen. Sen kollar du på social media igen där du upplever att du får cred. Du förväntar dig kanske 100 likes, men du fick 700 likes. Och då åker serotoninet upp för din sociala status påverkas. Så idag så kan vår sociala status skifta 5-10 gånger på en dag. Och därmed också vårt humör hänga med på den skiftningen. Medan det förr i tiden kanske var mer stabilt än på skiftningar kanske. Och då kan vissa människor säga så här, men jag fattar inte, varför mår jag så här nu? Mitt humör är inte okej. Och då kan det mycket väl vara att din sociala status har skiftat. Det är bara en så viktig poäng jag vill skicka med.
Och då tänker jag direkt på alla stackars, jag säger stackars, fast de vet inte det själva. Alla stackars tonåringar idag. Som är fast i sociala medier.
Ja.
Klona.
Ja.
Deras serotoninnivåer måste ju inte bara gå 10 gånger om dagen, de måste gå 110 gånger om dagen, upp och ner, 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 upp och ner. Ja.
Ja. Självkänsla kan man stärka och då blir man lite mer immun mot det här. Ju mer du älskar dig själv, ju mindre påverkar det av vad andra tycker. Och då påverkas inte din social status heller. Så att man kan träna på det. Jag lade ett inlägg i förrgår på Instagram där jag sa så här: ta din mobilkamera, titta in i den, spela in vad du säger och så säger du 5 fantastiska saker om dig själv och så spelar du upp det. Och jag fick så många kommentarer som sa så här: helt underbart, helt fantastiskt, men lika många som sa det här var jättesvårt och jättejobbigt. Men också med insikten att det innebär att också det måste träna på det.
Jag förstår att du har grottat ner i det här, för det är så sjukt spännande. Vi skulle ju kunna liksom stanna på en substans i flera timmar, men det har vi inte.
Ja, nej.
Tyvärr.
Det har vi inte. Nej,
vi har ju endorfiner, och för det har vi alla hört talas om, och testosteron som vi bara tror kanske, så här, men det är killarnas avdelning.
Ja, precis. Och som, då får jag ibland frågan, så varför gick inte östrogen i boken? Och då står det tidigt i boken att alla substanser ni har valt ut ska ge en omedelbar psykologisk effekt, mental effekt. Det ska vara ett praktiskt verktyg. Och du ska känna det. Och det finns inte på östrogen. Östrogen är svinviktigt. Progesteron är svinviktigt. Men det finns inget psykologiskt verktyg där du kan framkalla en mängd som skapar en omedelbar mental effekt. Inte vad jag hittat. Om någon hittar det som lyssnar på den här podden, skicka det till mig, för då ingår det i nästa bok. Då får den heta de 7 substanserna. Men tills dess är det så här. Endorfiner, ja. Jag älskar endorfiner. De är närbesläktade med morfin. När vi framkallar dem i oss själva, vilket sker till exempel vid... Det tydligaste man kan säga vid endorfiner, det är när du asgarvar. Du vet, just så här... ont i magen garv, då får du extrema mängder endorfiner. Och då kan man känna igen sig av att allt är kul, alla skämt är asroliga, livet är fasiken på topp. Det är som att du har drogat dig själv. Så det är som en så här, lilla, lilla syster till morfin. Men det är ju i den extrema dosen. Man behöver inte vara fem personer och asgarva skallen av sig för att du ska fira en morfin. Det räcker med att du skrattar och förhöjer nivån lite grann och känner dig lättad och positiv och glad och sådär. Så jag älskar endorfiner, för det är så lätt att le. Det är så lätt att skratta. Det gjorde inte jag förut när jag inte riktigt förstod syftet och funktionen bakom det. Men efter depressionen och efter jag hade lärt mig le, så har jag svårt att sluta le, svårt att sluta skratta.
Det gillar vi.
Ja, och sen har vi testosteron. Och där har vi en funktion som testosteron har, det är att den sänker ditt kritiska tänkande. Vilket är då kopplat med självförtroende. När vi liksom tänker mindre kritiskt om oss själva och om situationen, vi tar bort impulskontrollen. Då får vi, det är ju det som upplevs som mer självförtroende. När man sänker impulskontrollen och man ökar eller tar bort risktänket, då går man ju in på ett annat sätt. Så när man då studier visar till exempel, ökar ditt testosteron inför en intervju, så är chansen större att du får jobbet. Ökar inför en förhandling, så är det en större chans att du vinner förhandlingen. Och därför så är det här typiskt en viktig substans att veta hur man ska höja innan man går in. Och nu har jag ju tagit exempel på de första, hur man ökade dem. Jag sa ju dopamin, jag sa kortisol, jag sa oxytocin. Och endorfin, asgarv, serotonin, umgås med någon som höjer dig till skyarna. Ring Kirin. Och den sista, testosteron, kan du höja genom. Det är lite av en kombination, man märker själv när det händer. Men säg musik som får dig att köra för fort. Det är ett typiskt exempel på där ditt riskmedvetenhet går ner lite. Men även hur du går, hur du står, hur du tänker att du redan har vunnit, att du föreställer liksom att jag ska gå in i någonting här och jag ska bara äga det. Så det är mycket psyke, mycket mental inställning. Så kan man bli bra på det. Det som är kul med den, det är att i Wow-kursen, som är min kurs i självledarskap, så får man smaka på alla sex substanserna utifrån olika övningar. Och det är så kul när jag kör testosteron. Då kör vi testosteron i ungefär 40 minuter. Det är konsekvent kvinnorna som kommer med återkopplingen. När jag frågar, hur känns det? Då säger de så här. Jag känner mig oövervinnlig. Jag känner som att jag kan ta mig an världen. Jag känner mig starkare än vad jag har gjort på flera år. Och det är primärt kvinnorna som får den största upplevelsen. Medan man kopplar till manligt könshormon. Men det är verkligen kvinnligt och manligt. Så det är svincoolt hur det går att framkalla alla de här sex i sig själv med hjälp av verktyg för att inte vara ett offer för sina känslor.
Åh, vad härligt. Vad fint. Vad glad jag blir. Jag skulle vilja påstå att man också kan framkalla de flesta av de här med hjälp av träning.
Ja, det har du helt rätt i. Oxytocin brukar kanske inte dyka upp så ofta i träning, men lite grann kanske man får.
Kanske lite efteråt.
Definitivt. Ja.
När man duschar så till bastun.
Oxytocin frigörs vid stress också. Och det är ju stressande vissa typer av träningsformer. Så att, och vi snackar ju i boken om, eller jag skriver om något som heter Angels Cocktails.
Ja! Och någon annan cocktail.
Devil's Cocktails.
Just det.
Som är metaforer för hur man blandar de här. Och ta en ultimat angels cocktail är träning. Helt rätt, Kirin. För då får du i dig hur mycket som helst. Förälskelse är en angels cocktail. Sex är en angels cocktail, men typ allihopa. Men sen så skriver jag om 12 andra varianter av angels cocktails. Som till exempel den sociala cocktailen. Sociala angels cocktailen, som går till så här att någon kanske kan känna igen sig, framförallt om man är introvert, så kan man säkert känna igen sig i det här. Att man har typ 2 månader sedan har man bokat att man ska gå på ett mingel. Och just då kändes det jäkligt bra. Men nu när man ska gå så är det så här, nej, men ska inte jag ställa in? Jag känner inte för att träffa människor idag. Men igen så är dina känslor bara en ögonblicklig upplevelse. Så det du kan göra då är att du tar Angels Cocktail, som jag kallar den sociala, och höjer testosteron, endorfin och oxytocin, för alla de är prosociala. Mm. Så i 10 minuter säger vi att du kollar på en komedi, du skrattar, du ökar ditt testosteron genom att lyssna på rätt låt, du peppar upp dig själv, du känner liksom kaxigheten öka, och sen så så avslutar kanske med att kolla på någonting som får dig att känna empati i ett klipp. Du gör det på 10 minuter. På 10 minuter har du gått ifrån att känna så här, nej, det behövs jag ställa in till, nej, gud vad kul det här ska bli.
Grymt ju.
Medvetet har du skapat en Angels Cocktail. Ja. Så olika sådana finns det i boken. Och Devil's Cocktail är ju då framförallt i den här boken har jag förenklat det väldigt mycket med att det typ är då stress, kronisk stress. Och frånvaro av substansen har jag skrivit i boken. Det är lite mer komplicerat än så, men säg att du utsätter dig själv för självhat till exempel, så sänker du ditt serotonin. Och då är ju det en del av en Devil's Cocktail.
Nej tack, det vill jag inte ha.
Nej, så som en summering, liksom, fundera på hur du startar din dag. Uppenbarligen så startar du din dag med en Angels Cocktail. Men alla som lyssnar också, fundera på hur du startar din dag. Rulla inte över och läs nyheterna för att få igång stressen i kroppen för att komma upp i sängen överhuvudtaget. Se hur du kan starta. Jag brukar starta med 2 minuter av tacksamhet. 2 minuter av att pumpa upp mig själv inför någonting som ska hända. Jag liksom bara spelar upp ett scenario för dagen. Skulle kunna vakna till morse till exempel och bara säga, jag ska ha podd med Kirin, det kommer att vara grymt, vi ska snacka om det här, vi kommer få ut det här och tusentals människor kommer att lyssna och vi kommer att förändra liv och, så här. Och bara jag tänker den tanken, vilket jag brukar göra när jag går in i aktiviteter, så får jag dopamin och driv och det lyser i ögonen. Sen springer jag iväg till gymmet och sen så efteråt så tar jag ett kallbad ungefär varannan dag. Det är liksom min morgonrutin. Och då är jag en Angels Cocktail, så det bara spritter i fingrarna.
Gud, vad härligt. Det var ju faktiskt samma frågorna. Ja, vinterbadet. Det... Då vi liksom glider in på det där vinterbadet direkt med det här bruna fettet och vinterbad. Och... Uh-huh. Vad händer? Mm. Jag kanske måste in på det där också någon dag. Vinterbad.
Så länge man gör rätt. Vad jag menar med gör rätt är så här... Gå ner i vattnet utan att du liksom håller på mellanfega. Bara gå ner så här. Och så axlarna under vattenytan. Du kommer få panik. Inte panik, men du kommer att börja så här hyperventilera mer eller mindre. Ta över andningen. Det kommer ta 15 sekunder. Andas djupt genom näsan, ut genom munnen. 15 sekunder senare så har du kontroll på andningen. Du kommer känna dig stolt. Var stolt. Klappa själv på axeln typ där du sitter i saken. Vänta in endorfinet som du kommer fylla dig. Den här morfinliknande känslan av höjd. Det kommer ta cirka 30 sekunder totalt sett. Någonstans här så kommer du känna ett enormt lugn. Och du slappnar av i kroppen. Du börjar se dig om, lyssna på fåglarna, titta på hur vackert det är. Jag känner igen känslan från serotonin i det här fallet. Det infinner sig ett lugn. Och sen så går det upp en minut efter en minut. När du väl har gått upp, fast det var 10 minus ute så känns det varmt. Och nu i timmar efteråt så kommer du känna dig driven av dopaminet som du har framkallat. Ungefär skulle jag förklara det på det sättet. Det bryter mönster. Vilket jävla skit humör den är i. En minut kallbad bryter det. Så som mönster bryter, vilket också är viktigt i självledarskap, så är det svinbra. Det bygger brunt fett, vilket har massa kardiovaskulära positiva effekter. Potentiellt så bränner det bruna fettet det vita fettet, vilket många vill. Och det håller dig varm. När människor kommer till mig och säger så här, jag är så frusen av mig så jag klär på mig så mycket. Jag bara, är du frisk eller? Du kan inte klä på dig för att du är frusen. Då hämmar ju det bruna fettet ännu mer. Enda sättet att bygga brunt fett är att huttra. Det är inte hälsosamt att vara varm hela tiden. Jag har ett t-shirt ut och går här. Vet du, det blåser svinkallt här i Kista. Jag vet inte vad det är för temperatur ute, men det blåser skitkallt. Folk tittar på mig som att jag är störd för jag kör den här t-shirt-challenge i januari.
Ja, det är ju den.
Där t-shirt hela januari. Oh. Och det är ingenting. Det är mest bara för att det ska bli en grej på sociala medier. Men nu i februari så kommer jag gå över till att ha t-shirt kanske varannan dag. En timme där, en halvtimme där och... Nu kan det ibland bli lite plågsamt när jag skulle ut och leda Pokémon Go med mina grabbar i 2 timmar i förrgår. Det snöade, det var kallt ute. Då är det tufft att gå i t-shirt alltså. Riktigt jobbigt är det. Det hade jag, det kommer jag inte göra i februari.
Då kanske du kör shorts på nederdelen. Nej. Och dunjacka på överkroppen.
Ja, just det. Det är en klassisk brittisk
april,
variant, tror jag.
Aprilväder. Ah, men ja. Gud vad spännande. Jag är ju frusen, men då som nu mellan 2 intervjuer så gjorde jag istället 20 squats och sen så klappade jag på hela kroppen och så ställde jag mig på händer och så lyssnade jag på en jättehärlig låt. Så var det bra. Men tänk om jag skulle vinterbada ovanpå det här. Jag som redan studsar runt liksom på dagarna. Jag skulle ju bli liksom asjobbig. Jag tror jag skippar vinterbad. Jag håller ju på med mitt självledarskap hela dagarna. Det räcker.
Ja, men du får ta det någon dag när du känner att det behövs.
Mm.
Om det kanske om du har någon dag där du inte är en studsar och du vill det. För det handlar ju helt om att man ska välja. Det är inte dåligt att må dåligt. Alltså det är inte dåligt att ha deppdagar. Det ska man göra tydligt så att inte folk får någon form av ångest för att de har det. När jag har deppdagar, vilket jag har, då brukar jag tänka så här. Tack, för nu får jag en kontrast till de fantastiska dagarna.
Mm.
Tack, nu bara rider vi ut den här. Det är skönt att bara ta en skita och sitta och plöja Netflix och käka Ben & Jerry's. Det är skönt. Nu låter jag det vara. Men ibland så kan det vara så här, nej jag vill inte vara där. Nej, bra. Då tar vi kallbad och så tar vi gym och så ringer vi till våra 3 bästa kompisar och sen så är det borta efter en timme. Men det är konstigt att välja det skillnaden.
Jag hade en sån dag förra veckan. Jag tyckte jättesynd om mig själv, för jag var sjuk. Jag såg 7 filmer på raken. Det var så jävla skönt. Alla i samma tema.
Det är möjligt.
Jag kunde inte göra något annat. Jag tyckte det var jättetråkigt. Jag kunde inte träna, jag kunde inte göra något roligt. Jag orkade inte städa.
Vad var temat?
Feel good. Kärleksrelationer, feel good. Typ under Toscana sol och så var det Jennifer Aniston film. Och så bara... Ja. Men nu, det var då.
Gud vad härligt. Ja, det är helt rätt.
Hur gör du för att hålla din mentala kropp i toppform förutom det vi har pratat om? Till exempel, hur förbereder du inför ett TED-talk? Det är ändå en ganska stor performance.
Du tänker själva dagen jag skulle genomföra det kanske?
Nej, men om du ska ha TED-talk klockan 10. Hur ser du på morgonen innan då? Är det alltid, då är det alltid bad och olika mantran och olika du går på ett visst sätt, tar på dig vissa kläder. Jag vet inte, vad gör du för att förbereda dig?
Alltså kallbad kör jag nog alltid när jag vill vara fokuserad. För det förhöjer även noradrenalinet, vilket är själva fokuset i livet. Det är att noradrenalinet är spetsen på pilen och dopaminet är själva bågen som sköter iväg det. Liksom.
Bra liknelse.
Viktigt för mig att ha noradrenalin och dopamin. Så då, det var definitivt meditation. Ingen repetition av manuset. Bara är. Jag bara umgås med människor, kramas, är glad. Jag kommer att titta på typ någon komedi precis när jag går upp. Typ en halvtimme innan. Ed Izzard antagligen. En av mina favoritkomiker.
Friends, jag kommer att titta. Kolla på.
Ja, vad du än skrattar åt själv. Hassan är så kul. Och så kommer jag avsluta med att ta på min dotter, bilder på henne innan jag går upp, typ 2 minuter innan, för att liksom förankra mig i världen, förankra mig i det som är viktigt. För att ett TED-talk ska kännas som att du är där för din publik. Och då är det viktigt att vara det. Och då är också till syn via min dotter det sättet jag gör det på. Ja, det är en ganska snabb beskrivning, snabb förklaring tror jag. För att ge alla hopp så kan man säga att alla kan göra det du och jag gör. Det här är bara, jag skrev ett citat i boken som är "There's no quick fix to happiness, happiness is a lifestyle." Och det är och det handlar inte bara om happiness, det handlar om att välja sitt tillstånd. Och det kan alla lära sig. Det kan alla, precis alla lära sig. Det kanske tar ett halvår att liksom verkligen känna stor skillnad i det, men oj, resten av ditt liv. Ja, det är den där 10% liksom.
Gå wow-kursen, säger jag.
Ja, du. Ja, verkligen.
Ja.
Den behöver du komma på. 11 februari går den i Västerås nu.
Oh my god. Ja, vi måste, herregud. Det är ju massa roliga saker. Jag vill ju gå massa kurser. Men David, vilket är ditt bästa Ryzen? Vi har pratat om det mer eller mindre hela tiden. Men vilket är ditt bästa Ryzen Shine-tip för att få dagen att bli ännu lite mer strålande och glittrig och härlig?
För alla dessa. Alltså jag har redan gett så otroligt många tips. Men säg så här då, bara att rulla över, sätt på med AirPodsen. Jag har en lista som heter dopamin. Sätt på listan. Och sen så bara njut av musiken. Associationerna. Känn dopaminet flöda. Hoppa upp i sängen.
Ja, jag var klockren tycker jag. Dopaminlista. Ja, ja. Jag tror jag ska döpa om mina listor. Du ska få fem ofullständiga meningar. Och den första meningen har du redan svarat på, men du får den igen. När jag vaknar en morgon och jag har en stor föreläsning, fast jag egentligen bara känner för att ligga kvar och kolla på Netflix hela dagen, så brukar jag ändå
tänka på vilken skillnad föreläsningen kommer att göra för åhörarna när jag är där.
Oh. Så bra. De stora talarna som jag själv ser upp till är...
Oj, det är faktiskt Tony Robbins som du nämnde och Nancy Duarte.
Mm.
Ja, ta de två då.
Coolt. Den här ska du få göra en kort version av. Så här friade jag till min fru.
Det gjorde jag inte, det gjorde hon.
Ah! Oh my god! Vilken cool fru du har! Var var det någonstans? Ja. Var någonstans i världen?
24 december, Bollnäs. Mina föräldrar var i rummet. Ni gick ner på knä.
Sluta! Mm. Ah, vad gulligt!
Det var jättefint.
Åh, nu blev jag jätteglad. Nu fick jag massor med olika substanser. Nu då, håll i dig. Ja. Om jorden gick under nästa vecka och jag fick lämna ett enda budskap till nästa uppsättning varelser som tog över planeten Tellus, skulle det vara...
Slut aldrig njuta. Tror jag. Människor njuter för lite. Människor är alltid, inte alltid, många människor är allt för ofta någon annanstans i sin skalle. Om människan bara skulle kunna lära sig njuta mer och oftare, så skulle vi skulle ha mycket, mycket färre problem på den här planeten.
Då hade kanske inte världen gått under. I min mening här.
Nej, den här konstanta överkonsumtionen hänger ju ihop med att vi vill vara någon annanstans hela tiden.
Mm. I hear you. Nu då? Mm. Du är halvbritt, det har vi inte pratat om. Men om England spelar VM-final i fotboll mot Sverige, hejar jag självklart på... Drumrolls.
Åh, England.
Jaha. Okej.
Ja, jag tycker. Jag tycker nog synd om dem, tror jag faktiskt. Stort land, älskar fotboll men lyckas sällan. Jag är lite underdog-människa.
Ja, jag hejar för de som vinner. Nu ska du få höra. Du ska få höra på mina tankar lite kort om dagens ämne. Det här med självledarskap, hormoner och self-care är något som jag alltid har intresserat mig för. Men det är inte först de senaste 10 åren som jag verkligen har grottat ner mig och börjat ta det här på allvar. Nu föreläser jag själv om hur man kan bli sitt bästa jag, och jag tycker det är lika spännande varje gång. Även de allra minsta detaljerna spelar roll i vårt liv. Din första tanke på dagen kan ha en avgörande roll för resten av dagen till exempel. Liksom din sista tanke precis innan du somnar. Och det här med hormoner, det är riktigt spännande. Jag går upp ganska tidigt varje morgon för att hinna med min power hour. Det blir inte alltid komplett, men nästan. Och jag kan inte påstå att jag alltid är pigg när klockan ringer. Men det som driver mig är att jag vet till 100% hur jag kommer att må när jag är klar och vilken ton det sätter på min morgon och resten av dagen. Mot slutet har jag höjt vibrationen i min kropp att jag ibland nästan kan vara alldeles pirrig av lycka. Och då är det dopaminparty hos mig tillsammans med lite andra härliga hormoner. Och sen har vi det här med kommunikation. Det är också ett enormt spännande ämne som ingen slipper undan. I grund och botten handlar ju allt om kommunikation. Och det är ju så underbart med människor som är bra kommunikatörer, precis som du, David. Tack för ett jättefint samtal.
Slängpuss genom Zoom.
Ja, från Gärdet till Kista.
Tack.
Fantastiskt roligt, otroligt inspirerande. Iväg och beställ eller köp boken Sex substanser som förändrar ditt liv. Om vi nu vill följa dig då på alla dessa kanaler, sociala medier, överallt, var hittar vi dig?
Jag finns på Instagram. Instagram och LinkedIn är jag mest aktiv på. Har bra material, mycket jättebra material på YouTube och även väldigt många, många följare och visningar på TikTok.
Helt galet. Så man kan säga så här, sök på David J.P. Phillips. J.P. på svenska. David J.P. Phillips, så hittar du dig överallt. Och alla kurser.
Då dyker jag upp lite. Ja, wowkursen.se är adressen på den kursen.
In och följ David J.P. Phillips, wowkursen.se. In och följ mig på Shape by Shirin. Och självklart måste ni ju följa podden Rise and Shine med Shirin. Finns överallt där poddar finns. Prenumerera på podden så du inte missar ett enda härligt samtal. Jag blir jätteglad om du lämnar en kommentar. Stort tack till just dig som lyssnar just nu för att du har hängt med oss den här stunden. Och ett stort tack till min fina sponsor och partner Beauty Disrupted. In och kolla deras instasida Beauty Disrupted Global för ljuvliga, härliga schampon, balsam och tvålbars bland annat. Tills vi ses nästa gång, puss och kram. Hej då, David!
Hej då!